säga till oss och den här församlingen och den här staden den här kvällen. Vi ber Herre i ditt namn. Amen. Trevligt att se er utspridda lite här och där, även om jag hoppas att vi ska kunna göra som den gamla sången. Vi sätter oss i ringen och tar varandra i hand. Vi måste ha långa händer om vi ska ta varandra i händerna i det här läget. Men vi tror att om en tid, en halvtid och två tider eller vad Daniels bok säger, så ska vi kunna ha möten igen. Men vi är ändå så glada och tacksamma att vi kan ha de här mötena så som det är nu. Och jag hoppas att du är glad som har kommit hit. Jag hoppas att du är glad som är där hemma och inte har kommit hit. Jag vill dela ett ord som har legat och pulserat i min hjärteklaff den här veckan. Och grunden egentligen till den här försöket till predikan, så det ligger i hur jag ibland upplever hur vi som kristna, vi har en tendens att svaja. Det kommer en motgång eller en framgång och så flyttar vi bort oss från vår stabila plats och så flyger vi till höger och till vänster. Jag vill bara ge en par verser lite ur sin kontext, men Matteus 13 så säger så här: hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Som sagt, lite ur dess kontext. Det är de här välkända liknelserna som vi har i Matteus 13. Men jag som ung, jag fastnar ganska tidigt för den här versen. För ibland tänker vi, när en människa kommer till Gud eller inte kommer till Gud eller någonting mitt emellan och är med ett tag och sen far man bort. Så jag tycker alltid om det är fel på människan. Det är människan som inte är tillräckligt duktig och gör bra ifrån sig, därför far man iväg efter ett tag. Men jag tänker så här att om någon hör ordet men inte förstår det, då är det inte bara personen som hör ordets fel. Då kan det också ligga någonting i att man ska borde förklara ordet. Men att går du på en grekiska kurs och inte kan något grekiska, det är väldigt svårt för dig att förstå någonting överhuvudtaget. Du vill gärna att någon förklarar lite grekiska alfabet och eventuellt några ord på köpet. Och jag tänker så här på en historia som min pappa minns jag berättade en gång för många år sedan till mig om en ung man som fick för sig att åka till USA. Och på den tiden fanns varken finnar och SAS och Norwegian. Tänkte sig, Norwegian finns knappt kvar, känns det som, i dagsläge. Men man kunde inte flyga, utan man, om man skulle till USA så var han tog båten. Så den unga mannen, han skrapade ihop alla sina ägodelar och höll på där några veckor eller månader. Och så får han iväg. Och alla hans pengar gick åt och tog båtbiljetten. Så han satt sig på båten och skuppade dem iväg så här. Och det tog ju några veckor. Min farfar, parentes, min pappas morfar, förlåt, får också iväg till USA. Han får iväg på falskt pass. Han var 14 år och skrev han in sig som 17, så drog han iväg. Finns hans namn faktiskt som han kommer till kolla registret där i Ellis Island där i New York. Så det kan man göra om man har bättre för sig. Men det var inte jag skulle säga. Den unga mannen, han är på båten och puttrar på där. Och han har ju använt upp alla sina pengar till den här biljetten. Så den enda maten han hade med på den här två veckor, var det tre veckor långa färden, var gamla skorpor. Och jag vet inte hur många skorpdieter du har gått på, men efter några dagar så är det ganska torr historia. Torr historia. Alltså det är ganska tråkigt att äta skorpor med en tre dagar i rad. Och har man då suttit i den här båten ett antal veckor, jag tror det var ungefär tre, så man blir ju desperat mot slutet. Alltså man har nästan blivit en skorpa själv. Så den här mannen är ungefär två dagar kvar, jag tror det var två dagar kvar av resan. För de hade ju buffé där på båten. Och han längtade efter buffén, alltså nästan ögonen hade blivit bara sin biff. Alltså han såg himlen framför sig där vid buffébordet. Men han hade bara sin burk med skorpor, han kämpade på med dem. Så var det två dagar kvar, jag tror det var två dagar. Och då gick han till kaptenen och frågade han, är det möjligt att jag ska få äta någonting av maten jag har på båten? Var kaptenen ser på dem som han vore en främling, vad döljer du för mig? Och säger, visste du inte att maten ingick i priset? Och han får svimma och blir lite nervös och äter upp sig sista dagen. Men jag tänker ibland så här, Och en av mina stora sorger som kristen är att upptäcka hur många av ens troende och icke-troende vänner missförstår totalt Guds räddningsplan. Hur Gud har tänkt hans räddningsplan för mänskligheten. Allt för många människor upplever att kristendomen är en lång och enligt mig onödig enbart uppförsbacke. Det är seghet på seghet. Jag menar, Bibeln säger att vi går från härlighet till härlighet, inte från seghet till seghet. Och det är klart, det finns viss seghet, och jag har min beskärda del av seghet ibland. Det vi har prövningar, vi har utmaningar, vi har svårigheter som kommer emot oss. Men ett lätt sätt för dig att tänka hur din kristendom är uppbyggd, vilken klippa står du på, det är om du tänker på din kristna tro, vad tänker du på? Tänker på allt bra du har gjort, allt dåligt du har gjort, helt enkelt på vad Jesus har gjort. För många av oss tänker bara på vad jag har gjort. Och så baserar vi vår kristna tro på vad jag har gjort och inte på vad han har gjort. Och det är lite det som jag skulle vilja tala lite kort om, och det vi i teologin kallar soteriologi, alltså läran om din räddning, Guds räddningsplan för oss. Och jag skulle vilja säga hur jag tror Gud har tänkt det här. Tre saker. För det första behöver du förstå vad Jesus har gjort för dig. Sedan vad han gör i dig. Och först sen vad han gör genom dig. Låt det sjunka lite nu. Först behöver du få en förståelse av Gud, vad Jesus har gjort för dig. Först sen, när du har det på klart, vad han kan göra i dig. Och först efter det, vad han kan göra genom dig. Jag tror att om vi bara fokuserar på vad Jesus gör genom mig, så blir vi lagiska. Om vi bara fokuserar på vad Jesus gör i dig, så blir vi själviska. Självupptagna. Den värsta formen av kristendom enligt mig. Människor som allting bara cirkulerar kring en själv. Så jag tror vi behöver börja med att förstå vad Jesus gjort för dig. Sen när du har det på klart, då kan du gå in till next level. Vad Jesus har gjort i dig. På nyttfödelsen, gett dig den helige ande och så vidare. Och först sen vad Jesus gör genom dig. Och låt mig förklara lite idag, några stavelser kring vad Gud har gjort för dig. Eller Jesus, de har ju lite med varandra att göra. Fyra enkla punkter som jag tror kan hjälpa dig om vi fattar de här sakerna. För det första, Gud har skapat en fantastisk värld. Psalm 8:4 säger så här. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson att du tar hand om honom? Jag tror ibland så behöver vi fatta att Gud har skapat den här världen. Det låter ju väldigt konstigt, det borde vi alla veta. Ja, jag tror att på ett sätt vi gör. Men på ett sätt tror jag också att vi ibland har en tendens att vilja bara fly från världen. Jesus kom snart och med mig, tanken har ni kanske hört någon gång. Men jag tror att vi är placerade på den här jorden av Gud, den här jord som Gud har skapat. Han sa efter dag 1-6 att det var mycket, att det var gott, och sen efter dag 6 han skapade människan var det mycket gott. Alltså Gud har skapat en god värld. Han har satt oss i den här världen att vi också får njuta av världen. Fattar ni? Kanske inte, men det gör ingenting, för snart fattar ni. Jag tror att det är gott att du har ett arbete 8-4 eller 8-5 beroende på arbetsgivare du har. Du kan tjäna Gud i kassan. Du kan tjäna Gud att städa vad du nu gör, vad du håller på med din vardag. Jag tror att vi behöver komma bort från i alla fall ett liv som kan sägas vara eskapistiskt, dualistiskt eller agnostiskt. Det var syn på tillvaron bara vill bort från den här jorden. Jesus kom. Ja, men har ni rest någon gång? Har ni varit i Alperna? Har ni varit i Medelhavet och snorkla? Har ni varit upp i Norge? Sett de här fjordarna som far igenom? Eller glaciärerna på de här stora fjällen och de här gejserna på Island. Det är fantastiska saker som Gud har skapat. Gud har inte skapat en ond värld. Människan gör den ond genom synden i oss. Men jag tror ibland är det inte helt dumt. Och det är konklusionen av boken Predikaren. Det är att vi ska njuta av livet här på jorden. Gud har skapat jorden. Jag tror att ibland så måste vi förstå att det som Gud har gjort är någonting gott. Få ut och sitta upp i himlen som Liv, min dotter, tycker om att göra. Hon ser upp och oj, mamma och pappa ser alla stjärnor. Och så vinner hon för hon tycker hon ser fler än vad jag gör. Det gör hon troligen, min dåliga syn. Men att se det omkring och se att allt gott Gud har gjort. Gå in på NASAs hemsida och se de här enorma fascinerande bilderna på universum. Och se vad Gud har gjort. För att du och jag ska kunna njuta på jorden. Vi ska inte leva en kristendom där hela allting är bara elände. Utan ett råd som jag själv fick av bönegeneral Gunvor från Karis. Hon sa till mig när jag var ny i tron. Anders, vad har du för hobby? Tänker man Jesus. Men du, det räckte inte för Gunvor. Hon sa, du ska ha en hobby, du ska ha fotboll, du ska ha idrott. Gör någonting med ditt liv. Så det är inte bara Jesus, konstigt den låter från en bönegeneral. Hon sa att du ska leva ett balanserat liv. Njut här på jorden av allt gott som Gud har skapat. Det är inte synd att vara glad. Tror jag. Jag tror att vi ska leva ett balanserat liv. Vi ska ha mycket Jesus, jag tycker om honom. Vi ska också leva ut livet som Gud har gett oss. För Gud har skapat en fantastisk värld. Vi har en dröm här i församlingen att göra Vasa till en vackrare plats. Inte himlen, dit ska vi en dag. Men vi ska göra Vasa till en vackrare plats. Och när vi vet att Gud har skapat världen och allt där i, då tar vi upp ett skräp som vi ser på marken. Jag har så lite skam och fördömelse där i blicken. Ni slänger väl åtminstone inte skräp på marken. Bra. För att, varför gör vi det då? Jo, dels vill ju vara så att en vackrare plats, men dels har Gud skapat världen. Varför skulle vi inte plocka upp skräp som vi ser på marken? Varför skulle inte vi ta hand om den ensamstående kvinnan som har så tufft med sina barn? Varför ska vi inte sträcka ut handen till de som hade svårt i Vasa, cirka 3000 familjer för tillfället? Jo, för att Gud har skapat den här planeten och skapat människorna och vi älskar dem. Vi älskar Vasa. Och vill göra Vasa till en vackrare plats. Vi talar gott om våra kollegor. Vi talar gott om våra lärare. Vi talar gott om våra chefer. Och jag sa det någon gång förra året när jag blev lite nervös för det utlåtande, men jag säger det igen. Varenda gång du talar illa om en människa så tjänar du djävulen och inte Gud. Vårt uppdrag är att välsigna och inte förbanna. Gud har sagt oss att göra Vasa, Finland, världen till en vackrare plats. Gud har gett oss en fantastisk värld. Låt oss förvalta den på bästa sätt. För det andra, Gud har lovat oss att vara med dig och oss alla dagar. Den andra sak som han har gjort för dig. Efeserbrevet är en dundervers. Jag vet inte om mina ögon har missat den under de första 22 åren som kristen. Efeserbrevet 2 och 17 fastnar riktigt för mig här i förberedelsen. Han har kommit för att förkunna frid för er som var långt borta och för dem som var nära. Det finns alltså en frid för dig som är långt borta. Samma frid för dig som känner att du är nära. Och jag tycker det är en av de mäktigaste egenskaperna hos Gud, hans nådefulla iver att direkt möta oss, oavsett hur långt bort vi tycks rusa iväg från honom. 3 predikningar i rad har vi talat om den förlorade sonen, tangerade på ett och annat sätt. Eller den hemmakommande sonen som jag tycker bättre om att kalla historien. Och Lilian betonade förra veckan att steg bakåt eller tillbaka kan vara det rätt bästa steget framåt. Och det som är så fantastiskt med Gud att ett litet steg mot honom så är vi direkt hos honom. Fast vi tycker att vi kan vara ljusår iväg så vi är bredvid honom. När i våra hjärtan säger Gud, hjälp oss. För han har lovat att vara oss nära alla dagar. Inte tiden sänder det i Matteus 28 och 20. Ett annat ord som jag gillar i andra krönikeboken 16 och 9 säger så här. Herrens ögon sveper, eller överför gamla översättningen, över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hen åt honom. Den äldre översättningen säger att han hjälper dem som med sina hjärtan söker honom. Och jag har nu läst igenom Bibeln några varv i alla fall. Och jag har inte funnit en enda människa som vill ha hjälp från Gud och inte har fått det. Man kanske inte vill, man sagt att man vill, man ändå inte velat. Men oavsett, vi har Manasse, ni vet han mördade och hade sig. Vi hade David som gjorde bort sig, vi hade Mose som gjorde bort sig, vi hade Anders Olin som gjorde bort sig. Alla de som bara ropade Jesus, fast de inte på samma nivå, så kom Jesus och mötte dem. För Guds ögon överfar hela världen och han söker efter alla som har hjärtan som vänder sig till honom. Så oavsett hur långt borta du känner att du är, så är det bara ett ögonblick ifrån att Herren kommer till dig. Det behöver inte vara så farligt med ditt liv. För Jesus är alltid, kan alltid vara ditt nästa andetag. Så nära och så fantastisk är han. Ett ja från dig räcker att Gud ska möta dig och hjälpa dig med sin frid. För han har lovat att han är med dig alla dagar. Alla dagar. Inte vissa dagar, utan alla dagar. För det tredje så har Gud älskat dig med evig kärlek. Det finns en par talande bibelverser som förtydligar Guds kärlek. Ett är de lite ur sin kontext igen, förlåt alla teologer. Men Jeremia 31:3 säger att med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli klar hos dig. Versen handlar egentligen om hur Israel har vänt ryggen lite mot Gud, men han i hans kärlek ändå drar dem tillbaka till sig. För det finns en kärlek som pulserar inom Gud på något märkligt sätt som gör att han inte kan släppa taget om oss. Han vill alltid älska dig. Johannes 3:16 som vi sjöng säger att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och vidare 1 Johannes 4:19 att vi älskar därför att han först har älskat oss. Vår hela förmåga att älska så baseras på att det finns en Gud som först har älskat oss. Utgångsläge är alltså det att det finns en stark kärlek från himmelen som trots människans alla handlingar finns där redo att förvandla oss. Du kan inte börja bli älskad av Gud, för du är det redan. Författaren Philip Jensja uttryckte så här att det finns inget som du kan göra för att få Gud att älska dig mindre. Och det finns inget du kan göra för att få Gud att älska dig mer. Jag tänker någonstans att det är ganska skönt och harmoniskt och fridfullt att tänka att Gud alltid älskar mig. Om jag har en dålig dag så älskar han mig. Har jag en bra dag så älskar han mig lika mycket. Har jag predikat för 2 personer så älskar han mig. Har jag inte predikat på 2 veckor så älskar han mig. Har gjort bort mig så älskar han mig. Har jag varit elak mot min familj så älskar han mig. Har varit dum mot mina kollegor så älskar han mig. Har jag syndat så älskar han mig. Det finns en evig kärlek som enligt min teologiska forskning inte ens tycks gå att förändra. För det grekiska ordet är väldigt komplicerad lång historia i mitt grekiska lexikon. Med det Johannes 4:19 att han älskar, vi älskar. Därför har han först älskat oss. Så det grekiska ordet det tyder på att ett beslut som Gud har fattat långt bak i tiden som han inte längre kan förändra på. Så du är älskad oavsett om du vill det eller inte. Och jag tror att det är fördelaktigt att vara det. Så det inte hänger på dig utan på honom. och för det sista och fjärde. Han har fullbordat sin räddningsplan för dig och för hela mänskligheten. En av de mäktigaste verserna vi finner i Bibeln, det tror jag är Johannes 19:30, där Jesus proklamerar ut, det är fullbordat. Tetelestai på grekiska. När Jesus dör på korset, och det tycker jag är ganska intressant. Lyssna, du får lära dig lite teologi idag i alla fall. Han har sagt några intressanta saker. Han säger ett antal 8-9 saker på korset. Han säger törstar. Han säger min Gud, varför har du övergivit mig? Han för en fin dialog med Johannes och hans mor. Han pratar med en medfånge. Och så lyser andra saker. Men när han dör så är det inget annat än en fullständig triumf, som han säger. Han säger, det är fullbordat. Tetelestai. Det är egentligen ett ord som användes i krigiska sammanhang när man hade vunnit en stor seger. Då var det fullbordat. Man hade lyckats vinna någonting som att man visste hur skulle det gå, eller Jesus visste förstås i det sammanhang hur det skulle gå. För Jesus, han dör inte, och jag måste betona det, han dör inte i nederlag, han dör i triumf. Hans död blir nyckeln till all vår räddning. Och nu säger jag dagens viktigaste mening. Största möjliga tystnad. Om du någon gång känner dig misslyckad och är osäker på din egen räddning, tänk då på att den inte hänger på dig, utan den hängde på ett kors. Din räddning hänger inte på dig, den hängde på ett kors. Och för min del för 22 år sedan när jag blev kristen hade det en sån förlösande frihet att tänka att min kristna tro, den hänger inte på mig. Den hängde på ett kors. Och när Jesus sa, det är fullbordat, då bröts syndens makt. Då bröts alla försök att mänskligheten skulle gå förlorad och gå under. Utan då, det står ju så vackert, att då bröts förlåten i templet, i det allra heliga, som skulle skydda tillvaron där Gud fanns i hans helighet. Så hela den förlåten var ganska tjock historia, det synket, så det bara raserades mitt i tur. Så det är en symbol på att plötsligt fick hela mänskligheten tillträde till Guds tron. Denna nådastorn, hela stedion, det grekiska ordet, den blev tillgänglig för oss allihopa. Inte på grund av oss, det hänger inte på oss, det hängde på Jesus. Och på korset, hans seger, hans triumf. Och det här, kära vän, är någonting som du behöver fatta. Så att du vaknar på morgon och har en dålig dag. Och funderar, nu har Gud glömt mig. Men det hänger inte på dig. Det hängde på hans kors. Efeserbrevet 2:8-9 säger att räddningen, tron, den går från himmelen. Den baseras inte på hur bra det går för oss. Den baseras på hur bra det gick på honom på korset. Och det gick bra. För han dog för våra synders skull. Men slutet var inte vid hans död. Utan det står också att han uppstod på den tredje dagen. Sitter nu. Lyssna. Sitter på Guds trons högra sida och enligt Romarbrevet 8 och vädjar för oss. Bättre ord, medlar. Han medlar mellan dig och Gud. Så har sett du synder du här. Så när du kommer till himlen och är lite nervös, hur ska jag inte tro, jag vet hur nervös man är, men enligt den ortodoxa tron är man lite nervös i alla fall. När man kommer till tron och funderar om hur ska det gå. Men du har en medlare, Jesus. Och säger Jesus på dig och säger, ja men den där dog jag för. Och så får ni dansa ringdans tillsammans in. Eller inte vet hur det går till riktigt teologiskt. Det är kanske inte 100% korrekt. Men det är därför, om jag får nu landa i någon form av konklusion. Att det är märkligt och sorgligt hur många kristna som kämpar med denna grunduppenbarelse. Att Jesus kom för att dö för våra synder. Paulus uttryckte det som så att Jesus har kommit för att frälsa syndare och bland dem är jag den största. Det var Paulus egen uppenbarelse om sig själv. Jesus stora uppdrag var dels att proklamera sin gudomlighet genom sina gärningar. men framförallt att maximera antalet människor som blir räddade. Jesus blev det perfekta offret för att inte du ska behöva vara det. Han har friköpt dig, han har frikänt dig, han har förlåtit dig och han har dig i sin hand. Om du ska lära dig någon bibelvers utan till så kan du memorera Johannes 6:37. Alla som fadern ger till mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Trygga ord som förhoppningsvis kan ge dig lite tro och glädje. Att alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Ibland när jag diskuterar lite teologi och lite apologetik med människor så får man ibland en sån här känsla av att de tror att Gud vill att så lite människor som möjligt ska bli kristna. Så man tänker, oh, jag gör ett snedspeg, jag gör en synd, jag gör ett misstag, ja, men då vill inte Gud ha med mig att göra. Gud är förstås inte dum, så mycket jag har lärt mig de här åren. Gud gör så att så många människor som möjligt ska bli kristna. Gud har skapat oss, kära vän. Han har älskat oss. Och han vill ha med oss in i evigheten. Och jag ska önska min lilla försök till predikan idag. Att du ska förstå vad Gud har gjort för dig. Han har skapat världen för att du ska kunna njuta av den. Han har skapat, eller han har sagt att han är med dig alla dagar för att du ska kunna ha trygghet i honom. Försök, kära vän, jag vet att det är svårt, att släppa lite oro. Någon statistik jag nämnde, eller läste för något år sedan, sa att mellan 80-90% av allt man oroar sig för händer aldrig. Men det går åt väldigt mycket energi att vara orolig och nervös hela tiden. Om jag har rätt, jag är också en liten krake till nervös spoling ibland. Men jag märker att det hjälper mig att jag läser hans ord. Ung som gammal, läs din bibel. I den här lilla predikan som jag hade på två små A4 sidor så har jag plockat 15 bibelverser. Ungefär en tredjedel från gamla testament och resten från nya testament. Och jag kan inte betona det nog hur viktigt det har varit för mig de här 22 åren att kunna lite Bibeln i alla fall. Kommer det en utmaning i mitt liv om jag får vittna och prata som en dåre, som Paulus säger, så har jag alltid åtminstone en eller två bibelverser som jag kan falla tillbaka på, som är min sanning. Så kommer det en utmaning mot mig och säger att det här blir inte någonting, så kan jag ha någon bibelvers i mitt bakhuvud som säger tvärt emot, det löser vi. Jesus är med. Lär dig Bibeln. Läs Bibeln. Om så trögt och tråkigt. Det är inte det. Tredje Mosebok, man behöver lite spark i baken när man tar sig igenom vissa passager. Men det finns en fantastisk rikedom. Och framförallt är det inte bara en saga eller en historik. Utan det är ett levande ord som gör någonting i dig. I din vardag. Den går från Gud. Som hjälper oss idag. Det är tvegat svärd som bara tränger igenom varenda utmaning som kommer igenom. Eller kommer emot dig. Men låt oss bara be och lovsångsteamet kan komma upp. Så ska vi bara be för dig idag. Att lite stress och press kan fara bort från dina axlar. Att du ska få en uppenbarelse om vad Gud har gjort för dig. Att han har skapat den här jorden fantastisk och vacker. Att han är med dig alla dagar. Inte tidens ände. Tänk att Gud själv är med dig. Imorgon bitti när du vaknar. Och du börjar din morgon med att välsigna din chef, din kollega eller din lärare. Så vet bara att Gud är med dig. Han hör på dina böner. Har du en svårighet, en prövning, sjukdom, saker du går igenom. Vet att Jesus är med dig också där. Han delar din smärta och din sorg. Vi väntar en Gud som är främmande med våra prövningar. Utan en som blev prövad i allt. Men utan synd. Tänk på att han älskat dig med evig kärlek. Kärleken blir mer och mer abstrakt för många människor i dagens samhälle, speciellt de yngre, där fler och fler människor aldrig får uppleva trygga familjer, trygga sociala sammanhang där man får vara. För att bara ordet kärlek kan vara väldigt främmande, nästan prestationsfyllt för många. Men Guds kärlek, den är både gränslös, den är kravlös, den är mild. Den bemöter dig på det sättet så du förstår det och kan ta till dig det. Och för det fjärde så har Gud en fantastisk plan för ditt liv. Han har framförallt planerat att rädda dig, befria dig, hjälpa dig och föra dig in i himmelen. För din tro, din frälsning som vi kallar det, vår kristna tro, den hänger inte på oss, den hängde på Jesu kors. Innan vi lovsjunger och vi ska be tillsammans, ska jag vilja ta en stund här. Vi vill be för en broder här i församlingen som har legat nu respirator i 3 veckor. En inte allt för gammal broder som vi har oss kär. Och vi skulle bara, som församling be för honom att Jesus skulle sträcka ut sin hand och röra hans kropp och Herrens läkedom skulle drabba honom. Så innan vi ber tillsammans, så låt oss bara be för den här brodern. Att Jesus ska möta honom där han ligger just nu. Herre Jesus, tackar dig Gud att vi som familj, vi delar glädje och sorg. Och vi kommer, Herre, som en familj till dig Gud. Och vi ber för vår broder.